Efter att USA:s president Donald Trump upprepade gånger vägrat utesluta vapenmakt för att ta över Grönland lägger den danska försvarsmakten upp en video på YouTube. Under hashtaggen Stronger Together och Greenland ses danska och allierade soldater anlända till Grönlands huvudstad Nuuk.
Och det är en viktig del av utbildningen i det.
I en annan video genomför de en skjutövning i det bistra arktiska klimatet.
Det där är svårt i Arktis, det är
det officiella syftet med Operation Arctic Endurance, där även Sverige och flera andra NATO-länder deltar med ett mindre antal soldater, är att motarbeta rysk aktivitet i Arktis. Men flera försvarsanalytiker hävdar att det egentligen handlar om en så kallad snubbeltrådstyrka för att avskräcka en amerikansk annektering av Grönland. Frågan är om Danmark och Europa läst situationen rätt.
Short term panic reaction is a formula for disaster.
Det här är konflikt om vad Grönlandskrisen gjort med relationen mellan USA och resten av NATO. Jag heter Viktor Lövgren. Ulrika Bergqvist, konfliktsproducent. När vi spelar in det här avsnittet så har vi ju några dramatiska veckor bakom oss där det faktiskt under en tid kändes som att ett amerikanskt militärt övertagande av Grönland var möjligt.
Mm. Det hettade till ordentligt tills Trump till sist då uteslöt våld i ett tal han höll i schweiziska Davos.
Och i det här avsnittet ska vi ju titta närmare på vad som faktiskt hände de här omtumlande dagarna och veckorna där allt stod och vägde. Och vilka konsekvenser det här har fått för NATO. Ulrika, vi börjar med dig på en plats där det här maktspelet kanske fått störst konsekvenser. Danmark.
Dagen efter Trumps tal i Davos är en riktigt kall vinterdag i Danmark. En vimpel med danska flaggans färger piskar i havsvindarna i den pittoreska lilla orten Humlebæk.
Tack.
Kom in i värmen, ropar Klaus Hjort Fredriksen och öppnar dörren till sitt lilla hus.
Du är hemma?
Ja.
Han är tidigare långvarig liberal minister.
Kom in på.
Men nu är han pensionär och har slagit sig till ro här i sin farfars vasstäckta fiskestuga.
Dricker du kaffe?
I vardagsrummet står en ljudlös tv.
Ja, men jag ser på den gale man.
Som visar Trump i talarstolen i Davos.
Trump står och underhåller om hur stor en man han är. Och det är ju både fascinerande men det är ju också skrämmande. Och ju inte minst vad vi har varit utsatt för de sista par veckor här i Danmark med trusler mot Grönland har ju chockerat nationen.
Hoten mot Grönland har lämnat nationen i chock, säger Klaus Hjort Fredriksen. Hur ska man hantera någon som Trump? Ska världen fortsätta låtsas att det han står och säger ska likna en plan?
Och så ska vi andra sida och behandla det som om det är uttryck för en strategi eller en planlagt ting. Men det är ju något mannen sitter och finner på i nuet.
Det Trump säger hittar han på i stunden, säger Klaus Hjort Fredriksen och skakar på huvudet.
Och sådan kan världen ju inte fungera.
Själv är han född 1947, ett efterkrigsbarn.
Jag har ju varit glad för Amerika i hela mitt liv faktiskt. För jag är ju sådan en efterkrigstids generation. Och för mina föräldrar betyd det ju mycket att amerikanerna kom och redde oss.
Mina föräldrar förlorade en viktig del av sin ungdom under de 5 år Danmark var ockuperat av Hitler-Tyskland. För de var amerikanerna hjältar som räddade oss, säger han. Och det var den bilden av USA de förde vidare till sin son, liksom en hel generation danskar.
Amerika har liksom varit den lysande stjärne för oss. Och lige pludselig så är det hela bara försvunnet. Det är ju lite en världen där har fallit i grus.
Han använder stora ord om det som händer nu. Världen som vi känt den har rasat samman. Som politiker har Claus Hjort Fredriksen arbetat nära amerikanerna. Bland annat under åren som dansk försvarsminister 2016-2019. Han har besökt Pentagon vid flera tillfällen och Claus Hjort Fredriksens sista år i Folketinget präglades av diskussionen kring ett sekretessavtal om läckta försvarshemligheter kopplat just till amerikanerna och ländernas nära underrättelsesamarbete. Danmark tillhör de länder som släppt in USA i de allra heligaste säkerhetsrummen. Vad tänker han om det där nu? Har Danmark gjort sig för beroende av amerikanerna i försvaret av Grönland?
Ja, det har vi ju gjort. Och det har vi ju också gjort, må man väl säga, i relation till försvaret av Danmark. Hvor vi har ju lagt meget av ansvaret, kan man säga, over på amerikanerna.
Ansvaret för hela Danmarks försvar har legat mycket i händerna på amerikanerna, säger Claus Hjort Fredriksen. Nyheterna från Davos fortsätter flimra förbi på tvn där i bakgrunden. Och även om den allvarligaste krisen ser ut att vara över nu, blir det svårt att bara radera allt som hänt det senaste året.
Alltså det kan ju inte bli detsamma, och när man ser opinionsmätningar i Danmark, alltså så är intresset för USA är ju kølnet helt otroligt.
Strålglansen från väst är inte så lockande längre. Claus Hjort Fredriksens vuxna söner, som alltid gillat USA, vägrar nu dricka Coca-Cola.
Och det har överraskat mig mycket. De har varit starkt begeistrade för det och rejst till USA. Men nu är de helt nede i detaljen med om de kan köpa en Coca-Cola. De prövar aktivt att undgå amerikanska varor.
Hunden Frida får de sista smulorna av en croissant. Innan Claus Hjort Fredriksen släcker tv.
Men det är likväl på det mänskliga plan en chockerande tur vi har varit igenom.
Den här resan danskarna gjort med Trump det senaste året har kostat i tillit.
Förtroendet för Trump är ju försvunnet. Vi kan ju inte, man kan ju inte regna med vad den man säger, för han säger det motsatte i morgon. Alltså så jag tror för de flesta NATO-landen, där är förtroendet, det är försvunnet.
Det var efter USA:s tillfångatagande av Venezuelas president Nicolas Maduro i början av 2026 som Trump sedan länge hållna dröm om att ta över Grönland blev aktuell igen.
You can't take it off the table that the US would use military force to seize Greenland. You can't take it off the table.
I uttalande efter uttalande vägrar Trump och hans närmaste rådgivare att utesluta ett militärt ingripande för att ta över ön. De insisterar på att Grönland måste bli amerikanskt för att garantera USA:s nationella säkerhet.
We need Greenland from a national security situation. It's so strategic.
Och det är ju i det här spända läget som Danmark tillsammans med flera NATO-allierade, däribland Frankrike, Tyskland, Sverige och Norge, skickar soldater till Grönland inom ramen för Operation Arctic Endurance.
European partners are set to reinforce Greenland with military personnel as concerns over
officiellt för att stärka försvaret av regionen mot Ryssland. Men om tanken nu var att blidka Donald Trumps kritik mot att Danmark och NATO försummat Arktis, får det istället motsatt effekt.
US President Donald Trump is demanding that Denmark and other European countries agree to his demand to take over Greenland or face stiffer tariffs.
Den amerikanska presidenten reagerar med att omedelbart hota med höjda tullar mot Europa. Och i det här upptrissade läget ska ett av de mest prestigefyllda världsmötena hållas i den lilla bergsbyn Davos i Schweiz. Och på plats där finns Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud som får en chans att mingla med de märkbart stressade högdjuren.
Ja, måndagen var väldigt speciell. Det var liksom en oro man nästan kunde ta på, ska jag säga. En nervositet som var påtaglig i de här seminariehallarna, i kaféerna, till och med liksom, i urinoarerna när man stod och pissade där bredvid liksom, statschefer och företagsledare. Och det var väldigt få som vågade säga någonting, och speciellt om man liksom drog fram en mikrofon. Mm. Och en av Europas faktiskt mäktigaste fondchefer som jag pratade med. Han sa när jag frågade om det här att nej, han hade fått signaler från politiska ledare att ligga lite lågt med kommentarer nu under tullkonflikten.
Mm. Och du, när under den här veckan började det verkligen hetta till kring den stora frågan som det här avsnittet handlar om, nämligen om USA och Grönland?
Jo, men alltså, på tisdagen så märkte man att det började trappades upp den här känslan inför onsdagen, och det var några väldigt viktiga tal den här dagen. Och bland annat av EU-kommissionens ordförande van der Leyen, men framför allt det som satte det tunga liksom, agendaspåret, det var ju Kanadas premiärminister Mark Carney. Mm. Och det talet, där hände något. När han går in på scenen, han följer då Larry Fink, som är ju då tillfällig ordförande för det här forumet, som också är nära vän till Donald Trump. Han är vd för BlackRock, världens största fond, en av världens mäktigaste män, och då nära liksom den amerikanska administrationen. Mm. Det är ett skifte mot tidigare i Davos. Han går in och skojar lite grann.
Mark, should I read yours?
Titta här i talarstolen. Här ligger något tal. Det är ditt, va, Mark? Ska jag läsa det eller? Och skrattar lite grann. Så pustar han ut lite grann och samtidigt lite så här stressat. Det här är ju ett spänt läge förstås, va? Han vet vad som står på spel.
Welcoming Prime Minister of Canada, Mark Carney.
Och bakom honom så kommer Mark Carney, lite kortare, men han kommer också i svart kostym, mörkblå eller helt svart kostym och svart slips. Det har man inte normalt i Davos. Det signalerar på något sätt sorg eller väldigt stort allvar, och det var ingen slump, ska jag säga.
It seems that every day.
Han går ganska rakt på sak och säger att vi lever i en tid där stormakterna bestämmer.
We're reminded that we live in an era of great power rivalry.
Och de delar, och att de mindre länderna de anpassar sig egentligen här för att överleva.
In 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president.
Och så citerar han den berömde tjeckiska dissidenten och senare presidenten Václav Havel, som skrev en ganska känd essä från 70-talet.
Och vad handlar den här essän om?
Ja, han beskriver en grönsakshandlare. Han använder en till viss del metaforisk bild då, under kommunismen, som varje dag sätter ut en skylt i sitt fönster. Och där står det: arbetare i världen, förena er.
Workers of the world unite.
Och det är ju en sorts liksom signal att ja, men vi håller med makten, vi håller med kommunisterna, vi håller med Moskva och sådär. Självklart, vi är förenade, trots att verkligheten såg helt annorlunda ut.
He doesn't believe it.
Och Knut, vad är det Carney egentligen försöker säga med den här referensen till Havel och den här grönsakshandlaren?
Ja, det är att världens länder under väldigt lång tid faktiskt har faktiskt haft en skylt i sitt skyltfönster där man håller med den mäktigaste. Den mäktigaste i rummet i världen, och det har ju varit supermakten USA.
An American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window.
Så Knut, han säger att vi har levt i den här amerikanska världsordningen med de här skyltarna som mindre nationer har satt upp länge.
Absolut, alltså han påpekar att det har funnits en stark tendens för länder att hela tiden följa med, att anpassa sig, att undvika problem, undvika bråk, och att följsamhet på något sätt köper säkerhet. Well, it don't. Det gör det inte, säger han.
This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
Men så Kanadas premiärminister Mark Carney säger i princip att vi levt i delvis i alla fall förljugen världsordning i årtionde, för att det gynnade ett land som Kanada, men att det här helt enkelt inte funkar längre.
Ja, det betyder inte att vi ska ge upp värderingarna, men vi måste söka nya partners, vi måste liksom ändra maktförhållanden och också förstå att vi själva är mäktiga, att vi kan faktiskt ta ner skylten.
I sitt tal i Davos uttrycker även Mark Carney sitt odelade stöd till Danmarks och Grönlands suveränitet och rätt till självstyre.
We stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future.
Och på sätt och vis befinner sig Carney i det här läget i en liknande situation, bara inte lika akut, som Danmark. För dagarna innan den kanadensiska premiärministerns tal i Davos dyker en AI-genererad bild upp på den amerikanska presidentens sociala medieplattformar. En bild med en karta över USA som inkluderar Grönland, Venezuela, men även Kanada. Kort efter kommer en av landets största dagstidningar, The Globe and Mail, med ett explosivt avslöjande. Det här är Robert Fife, journalist på The Globe, som var med om att avslöja att Kanada för första gången på 100 år satt upp modeller för hur en amerikansk invasion av Kanada kan tänkas gå till. Allt börjar med att Fife frågar sina källor i den kanadensiska armén om de också skulle delta i Operation Arctic Endurance i solidaritet med Danmark. Och det är genom de samtalen han får höra om modellerna.
They have modeled a potential US invasion of Canada.
Så hur föreställer sig egentligen Kanadas armé en invasion söderifrån?
Well, first of all, there's no chance that Canada would be able to defeat a conventional US invasion of Canada.
Enligt militärens modeller skulle Kanada alltså stå helt chanslösa mot en amerikansk invasion.
The United States has the biggest and most sophisticated military in the world, so they would be able to occupy the country. Some of the modeling says within 2 weeks or a week, or even 2 days.
Men modellerna kanadensarna tagit fram börjar och slutar inte vid konstaterandet att USA:s armé skulle besegra den kanadensiska. De inkluderar även scenarier för vad kanadensarna gör under en amerikansk ockupation.
We would have to resort to insurgency tactics that we saw the Motion D use against the Russians during the Soviet invasion, and the Taliban used against NATO.
Fives rapportering visar att den kanadensiska militären föreställer sig en slags gerillakrigföring i likhet med den talibanerna bedrev mot NATO-styrkor i Afghanistan. Målet för kanadensarna skulle vara att maximera antalet döda amerikanska soldater. Inspiration hämtas också från Ukraina och det tidiga motståndet där mot Rysslands fullskaliga invasion 2022.
In which they used drones and shoulder-held missiles to basically kill Russian tanks.
Men de innehåller också ett annat händelseförlopp som skulle kunna avskräcka en amerikansk invasion av Kanada. Ett scenario där resten av NATO skulle enas i sitt stöd för Kanadas territoriella suveränitet, ungefär som flera länder gjort i den danskledda operationen Arctic Endurance på Grönland.
European countries, Germany and Britain and France might deploy NATO troops to Canada and to our ports and to our air bases as a sign of solidarity, just as we've done in Greenland.
Under hela vårt samtal understryker Robert Fife att de här modellerna är hypotetiska scenarier, att ingen egentligen tror att USA kommer anfalla Kanada och att militären utöver detta inte vidtagit några åtgärder.
They have not gotten to the stage where they have done military plans which should be detailed and where you'd put Canadian soldiers and how you what kind of tactics you would use to deal with an American invasion.
I mean, you stress all the time that this is not a realistic scenario. No one believes it.
Men om det nu är helt otänkbart, varför gör man då överhuvudtaget en modell med antagandet att en invasion kan hända?
You have to think about a model in case the unthinkable happens.
Det handlar om att tänka sig det otänkbara, säger Fife. Och samtidigt påminner han,
Trump har ju gång på gång talat om Kanada som en möjlig 51:a amerikansk delstat. Han bedriver ett handelskrig mot landet och laddar alltså upp bilder med kartor med Kanada som en del av USA.
And you have to understand that the people around President Trump.
Du måste förstå, säger Fife. Trump och folk runt omkring honom ser inte på Kanada som en allierad, utan som ett land de vill svälja.
Not as an ally, but as a country that they'd like to swallow up.
Jag avslutar intervjun med Robert Fife med att fråga om hur hans avslöjande mottagits i Kanada.
Well, I think a lot of people are frightened by the prospect of it. Other people have said, well, we shouldn't have written about this because...
Vissa blir rädda av tanken på en invasion. Andra har kritiserat oss för att publiceringen uppmuntrar Trump till att bli ännu mer kritisk mot Kanada och kanske införa fler tullar mot oss. Men många tycker att det är bra att armén är förberedd, säger Robert Fife.
A lot of people are just saying, well, it's good that we're actually thinking about this because goodness knows what could happen in a few years' time.
Under loppet av bara några få dagar i januari 2026 antyder alltså Kanadas premiärminister att den USA-ledda världsordningen är förljugen och landets största tidning avslöjar att Kanadas armé börjat fundera på amerikanska invasionsplaner i ljuset av hoten mot Grönland. För det är ju där det hettar till rejält, både på marken och i retoriken. Och vi ska påminna oss lite om Trumps argument här. Att USA är det enda landet som kan försvara Grönland från Ryssland och Kina.
The fact is no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States.
Men han hävdar också att USA efter andra världskriget inte borde, som han uttrycker det, ge tillbaka ön till danskarna.
After the war we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that?
Och för att förstå vad det är Trump menar tog jag kontakt med Klaus Dodds, professor i geopolitik vid Middlesex University i London och expert på Arktisregionen.
In the aftermath of the Second World War, Denmark reached an accommodation with the United States regarding its defense and security.
Greenland, mighty island in the far north, land of rugged mountains and everlasting cold, locked against the rest of the world by the frozen sea.
Medan Danmark var ockuperat av Hitlers Tyskland under andra världskriget placerade amerikanerna ut trupp på Grönland. Efter kriget gjorde USA:s president Harry S. Truman ett försök att köpa Grönland 1946. Danskarna tackade då som nu nej. Men, säger Dodds, låt oss vara ärliga.
Let's be candid about this. Denmark was is a small state that has as part of its domain an island, the world's largest island. It is genuinely enormous.
Danmark var och är ett litet land som innehar världens största ö. Det hade varit svårt för dem att försvara den själva.
Denmark would have struggled to defend and secure the island in any kind of conventional sense.
Så omedelbart efter andra världskriget är det alltså uppenbart för alla att danskarna behöver hjälp att försvara Grönland, då fortfarande en dansk koloni. Och efter att Danmark tackar nej till Trumans försök att köpa ön sluts istället 1951 det säkerhetsavtal som gällt sedan dess.
It gave the United States considerable latitude to establish and maintain military facilities.
Avtalet ger amerikanerna mycket fria händer att etablera militärbaser på ön. Men för danskarna var det här lite som att sälja sin själ till djävulen, säger Dodds.
So this was a Faustian pact, if I can put it like that. Small state, in essence, gives a large, powerful state license to operate, and oversight was modest.
En liten stat som ger en stor stat rätt att operera fritt på sitt territorium och dessutom med ganska liten insyn. Så här i efterhand hade man kunnat tänka sig att Danmark hade valt en helt annan väg. Att förklara sig neutrala som Irland eller Sverige
säger Dodds.
And take a risk that neither the Soviets nor the United States would potentially seek to occupy and control Greenland. I think that was a risk that Denmark was not prepared to take.
För amerikanerna och sin sida var Grönland helt centralt i försvaret mot ett möjligt kärnvapenanfall från Sovjetunionen.
They needed to spot early any incoming Soviet bombers that might be intent on traveling further south and assaulting the continental United States.
Men avtalet från 1951, som alltså ger USA stort militärt handlingsutrymme på Grönland, verkar ju som bekant inte räcka för Donald Trump. Och för att förstå hur den nuvarande amerikanska presidentens besatthet av den här arktiska ön börjar, ringde jag upp en person som var i Vita huset när Trump fick idén.
Hello.
Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare mellan 2018 och 2019, John Bolton. Idag Trump-kritiker, konservativ kommentator i utrikesfrågor och stor förespråkare av NATO. Och John Bolton tror att den Grönlandskris vi ser nu hade kunnat undvikas. Men vi tar det från början.
Well, he one day called me down to the Oval Office in late 2018.
2018 blir John Bolton kallad av Trump till ovala rummet.
He had spoken with a prominent businessman who he said had suggested that we buy Greenland and asked me what I thought of it.
Presidenten berättar att en förmögen affärsman ringt honom och föreslagit att han ska köpa Grönland. Säkerhetsrådgivaren vet då inte vilken av alla affärsmän i Trumps vänskapskrets det rör sig om, men får snart veta att det är miljardären Ronald Lauder, en person som det senare visar sig ska ha haft kommersiella intressen på Grönland.
I said I would think about what the options might be, and I asked the staff of the National Security Council to do research on it, which they did.
Underlaget som det amerikanska säkerhetsrådet tar fram innehåller en hel del nyheter för Bolton.
Well, we uncovered a lot of what frankly was new to me about history between the United States and Denmark and Greenland.
Bolton har inte stenkoll på USA:s historiska relation till Grönland och Danmark, erkänner han idag. Men ju mer han läser på, tycker han sig se att det finns fog för att titta närmare på ön utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv, med ökad rysk aktivitet i Arktis och vid den här tidpunkten 2018 ett stort intresse från kinesiska investerare.
We had decided to try and set up a meeting where I would go and to Copenhagen and visit.
Och nu när hans chef väckt frågan om Grönland bestämmer han sig för att resa till Köpenhamn. Och tanken är att Bolton ska diskutera olika alternativ för ökad amerikansk närvaro på Grönland med danskarna. Men resan till Danmark blir aldrig av.
President Trump has reportedly been asking his aides whether the US could buy Greenland from the Danish government. The Wall Street Journal reports that the requests have been made with
För sommaren 2019 blir Trumps plan på att köpa Grönland, den han fick från sin kompis miljardären Ronald Lauder, offentlig. Och när Danmarks statsminister Mette Frederiksen bara dagar efteråt befinner sig på just Grönland för ett politiskt möte får hon en fråga om förslaget från en reporter och kallar då Trumps köpplan för absurd.
The next day, of course, a reporter in Washington asked Trump what did he think of what Prime Minister Frederiksen said, and Trump said
that the Prime Minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say
and that was the end of the possibility of negotiation.
Den diplomatiska krisen är ett faktum. Boltons resa till Köpenhamn ställs in och så även ett planerat statsbesök från Trump själv. Och idag tror alltså Bolton att om Trumps köpplan bara aldrig hade blivit offentlig hade allt kunnat gå att lösa på diplomatisk väg.
Sure, I think we could have wrapped it up had we started discussions quietly in 2019.
Istället inleds ett ordkrig i media som nu, flera år senare, växt till en geopolitisk kris. Det räcker att peta på Trump så får man en sån här reaktion, säger Bolton idag. Men, påpekar han, man ska komma ihåg att då, 2019, nämnde Trump aldrig vapenmakt som ett sätt att få Grönland på.
Trump didn't really, I mean, I think he saw it as a real estate transaction. He certainly never mentioned the use of force or threatening force.
På frågan vad som då hade kunnat vara en lösning svarar Bolton att han var inte emot idén att grönländarna skulle få folkomrösta om att ansluta sig till USA. Men, säger han, ett annat alternativ var att arbeta inom ramen för 1951 års säkerhetsavtal med Danmark. Och, understryker Bolton, enligt min bedömning hade vi inte behövt suveränitet över Grönland för att åstadkomma det vi ville säkerhetspolitiskt.
My judgment was we could obtain what we needed for security purposes without necessarily having sovereignty.
Idén om att ta över Grönland har alltså Trump burit på i många år. Men en onsdag i januari 2026 under det världsekonomiska forumet i Davos, dagen för presidentens tal, har spänningarna mellan Trump, Danmark och resten av NATO nått en kokpunkt. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud var på plats.
Ja, det var lite märkligt. Jag förstod först inte vad det var när jag kom in i det kaféet där vi brukade hänga på morgonen. Det är också liksom de här presidenterna och statsledarna och företagscheferna brukar ta sitt morgonkaffe. Det var liksom en betydligt högre ljudnivå med de här kaffemaskinerna. Det var bullriga skratt och det var chatter. Det var en sorts lättnad nästan. För nu var ju Trump här, va? Det var inte längre någon idé att oroa sig. När det sen var dags för talet in i den stora konferenshallen, då var det kaos. Alla ville dit in. Va? Alla rusade, trots att man har varit kritisk och ifrågasatte. Och trots att man för några år sedan i Davos var ganska hånfull när det gällde Trump. Nu ville man se den store mannen skulle tala. Va? Jag såg huvudet på Finlands president Alexander Stubb, som är ganska lång. Va? Han hade väldigt stora problem med att komma in i salen. Han trängdes i den här enorma kön nedanför den breda trappan. Och samma sak med Jacob Wallenberg.
Well, thank you very much, Larry. It's great to be back in beautiful Davos, Switzerland.
Jag fick känslan att väldigt många av de här statscheferna tänkte att nu kanske kommer det någon form av utsträckt hand. Någon form av liksom vänlighet från Trumps sida. Vi kanske löser det här, vi kanske löser det med tullarna. Det kanske inte blir liksom en upptrappning av konflikten om Grönland. Men vad gör han? Han börjar med först tala om hur fantastiskt det går i USA.
I've come to this year's World Economic Forum with truly phenomenal news from America.
Hur starka vi är ekonomiskt, militärt, vilken framgångsstat han har byggt upp här. Va?
Now we are the hottest country anywhere in the world.
Och sen börjar han skälla ut de närvarande. Fullständigt. Han förnedrar dem i princip.
Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable.
Vad usla de är, liksom, ekonomiskt, politiskt, hur de har misslyckats med migration, med tillväxt, etc. etc.
They're destroying themselves. These beautiful, beautiful places.
Du är inte inne i salen, men har du någon bild av hur den här kritiken tas emot liksom i själva stunden där, av till exempel europeiska ledare?
Ja, det var ju väldigt många som inte kom in faktiskt, som kanske inte var liksom statschef i de största länderna. Alltså deras minister och andra stod ju utanför bredvid mig och tittade upp på skärmen. Och man såg hur liksom mungiporna liksom långsamt drogs längre och längre ner. Man stod med armarna i kors. Det var liksom en ganska kantig kroppshållning. Det här var inte bra.
Och till slut då så kom han ju in på det som alla väntat på, nämligen frågan om Grönland. Beskriv hur han tar upp det.
Ja, så säger han så här, lite skämtsamt så där. Men,
would you like me to say a few words of Greenland?
Ni väntar, ni är säkert på att jag ska säga någonting om Grönland. Ska jag verkligen göra det? Okej, jag gör ju det. Så skrattar han lite grann. Så man hör lite så här nervösa skratt bland de få i publiken. Och så säger han, ja, men nu har jag en nyhet. Det är den enda nyheten ni kommer att få idag av mig. Och det är att jag kommer inte ta Grönland med våld.
I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh good. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force.
Och återigen, hur reagerar europeiska ledare som du märker av på det?
Det är klart att det är uppenbart att på något sätt att det är någon form av lättnad. Det är inte militär upp upptrappning av den här akuta konflikten kring Grönland som en del faktiskt hade tänkt. Det fanns en risk för det. Det var ju otroligt obehagligt i så fall. Men det var ju inga jubel. Det var inga champagnekorkar som small där inne. För att samtidigt var det den här, liksom, den här ganska otrevliga och nästan elaka som pikarna mot Europa och dess ledare som fanns i salen.
Bara timmar efter Trumps tal kommer ytterligare ett lugnande besked för Europa. Efter ett möte med NATOs generalsekreterare Mark Rutte meddelar Trump att han dragit tillbaka hotet om strafftullar. Enligt den amerikanske presidenten själv har han nått en överenskommelse med Rutte om Grönland utan att ge några detaljer om vad den innebär. Och jag frågar Knut Kajser-Rognerud om hur han upplever att relationen mellan USA och de övriga NATO-allierade egentligen ser ut efter en vecka i Davos.
Känslan jag fick är att den är djupt skadad och kommer kanske aldrig repareras. Om vi trodde att vi hade någon sorts gemensam världssyn på en liberal världsordning där demokrati och mänskliga rättigheter står i centrum, så är den bilden liksom riven i tu.
Så vi har hört om dansk sorg över relationen till USA under Trump och om hur Grönlandskrisen smittat av sig på förhandlingarna i Davos. Och det finns ju en allians här som kanske skadats mer än andra av Trumps hot om militärt ingripande på Grönland, Ulrika Bergqvist, nämligen NATO.
Precis. Försvarsalliansen har ju oavsett vad man signalerat utåt tvingats hantera den här situationen med silkesvantar. USA är ju NATO på så många sätt. De är de som bidrar mest till alliansens budget. Ibland säger man att de betalar generalsekreterarens lön. Mm. Och så sitter de ju också på de största kärnvapenarsenalerna.
Just det. Och vi ska ju titta närmare nu på hur NATO hanterat den här krisen, eller hur? Mm. Med just de här hoten mot Grönland.
Ja, men vi gör det från Danmark. Den danska flaggan vajar i topp på Svanemöllens kaserngård medan snön faller ner över Köpenhamn dagen efter Trumps tal där i Davos. Både militärer och analytiker trängs i de gamla tegelbyggnaderna här och alla har dragit en lättnadens suck efter de där förlösande orden. USAs president ska inte ta Grönland med våld.
Ja, de har varit lite intensa.
När försvarsanalytiken Jon Rabeck Clemensen började intressera sig för NATO och Arktis 2008 så frågade sig alla hans vänner varför han valt ett så perifert ämne. Men de senaste dagarna och året har hans telefon ringt konstant.
Och utvecklingen har gått riktigt hårdigt.
Allas nerver har varit på helspänn med militär upptrappning på Grönland av ett slag Danmark inte sett sedan andra världskriget. Den officiella anledningen till den stora militära närvaron på ön har varit den Danmarksledda NATO-övningen Arctic Endurance som lämpligt nog drog igång precis i januari 2026 och ska pågå resten av året.
If you ask the foreign minister, I'm sure he'll say that it's all about Arctic security, right?
Och även om den annonserats som en allmän Arktisövning är själva tajmingen precis när Trumps hot om ett militärt ingripande stod på topp rätt talande.
You can easily see that sending some troops to Greenland at least makes it more complicated if the US wanted to conduct a military operation against Greenland.
Med hundratals soldater från Danmark och flera NATO-länder, det totala antalet hålls hemligt, så gjorde man det mer komplicerat för USA att använda militärt våld för att annektera Grönland.
To what extent it would actually be able to prevent the US from doing that is more doubtful. But definitely having a military presence there and also an allied military presence, I think just makes everything more complicated from an American point of view.
Nu gick det ju aldrig så långt. Och frågan är väl om det ens hade kunnat göra det. Men den danska förstärkningen i Nuuk och på annat håll i Grönland, den blir kvar, åtminstone för nu.
Insofar as I know, nothing has been announced about when these troops will go home, and I imagine that there's need for some sort of presence going forward, and I mean the Danish government has said so as well, right?
NATOs styrkor ska ses som ett svar på Trumps tal om att det finns ett säkerhetsvakuum i Arktis, säger Jon Rabeck Clemensen.
So by drawing NATO into the discussion, Denmark is kind of countering the Trump administration's narrative and saying like, listen, okay, if you think there's this security vacuum, here's a solution.
Nook, som är ungefär lika stort som småländska Alvesta, kan inte riktigt erbjuda sovplats till de hundratals extra danska soldater som strömmat hit de senaste veckorna. Så nu bor många av dem på ett stort hotellfartyg som försvaret hyrt in, bland isbergen i Nookfjorden.
Så vad är vi?
Vi är på Arktisk kommandos huvudkvarter.
Nära fiskehamnen ligger danska försvarets huvudkontor på Grönland, Arktisk kommando. Jag var där i samband med ett besök i Nook i mars 2025.
Det är en stor blå byggning i några olika etager.
Ett blåmålat flervåningshus som inte väcker något större uppseende. Ett stenkast bort ligger en liten röd stuga. Min grönländske följeslagare pekar ut den.
Det är den röda byggningen där uppe. Du kan se ett litet hus. Men de kommer till att flytta ned i centrum av byn där, ikke?
Den inrymmer det lilla amerikanska konsulatet. Nu ska de flytta till nya lokaler med skottsäkra fönster i ett nybyggt höghus. Grönland är gigantiskt, men allt finns nära i Nook. Och trots brösttonerna nu får man inte glömma bort att Danmark och USA har gemensamma intressen på Grönland, poängterar försvarsanalytiken och Arktis-experten Jon Rebeck Clemensen.
If the Americans would withdraw from Greenland, would Denmark be able to protect the area, defend it?
I mean, that's an incredibly hypothetical question. Greenland is half the size of Western Europe, and obviously we could put the entire Danish military budget up there, and it wouldn't be enough.
Danmark skulle kunna lägga hela försvarsbudgeten på att försvara Grönland, och det skulle ändå inte räcka. Vi pratar om ett område i storlek av hela Västeuropa, påpekar Jon Rebeck Clemensen. Men poängterar snabbt att frågan aldrig varit aktuell, eftersom USA har egna strategiska intressen här.
The US has very, very significant strategic interests in Greenland, and the US is going to continue to have a presence up there. And the US is going to continue to extend its deterrence to cover Greenland as well.
Och för att vi ska förstå hur hoten här långt upp i norr ser ut, nickar Rabeck Clemensen mot en rund karta som täcker bordet framför oss. Den visar världen sedd från toppen av en jordglob.
It's an Arctic map, so you see the world from above, and I think that's very helpful for seeing the distances and where everything is located.
Amerikanernas militärbas,
the Pituffik Space Base,
är placerad långt upp i norr. Kontexten här handlar ju om Rysslands möjligheter att hota USA med kärnvapenbestyckade långdistansrobotar och ubåtar.
Russia has been expanding a base over here in what's called French Joseph Land.
NATO å sin sida har främst intresserat sig för havsområdet söder om ön, området mellan Grönland, Island och Storbritannien.
You can see the Greenland-Iceland-UK gap here, which is this area where NATO will try to build a defensive zone where they will try to catch Russian submarines.
Men något akut invasionshot från Rysslands sida som Trump fått att framstå som, det är ungefär lika aktuellt som det ryska hotet mot exempelvis Sverige eller Finland, enligt Jon Rebeck Clemensen.
Obviously there is a threat from Russia against Greenland, just like there's a threat from Russia against Sweden or Denmark or all of Europe, right? But I would say that it isn't a pressing security problem.
Och några kinesiska militärfartyg ser vi sällan i den här delen av Arktis, påpekar han.
China isn't militarily present in that part of the Arctic at all, and its presence in the region in general is very, very sparse.
Uppköp av mark och mineralfyndigheter, det hanterar Danmark sedan länge som ett säkerhetsproblem. Och där har trycket från främst Kina varit tydligt tidigare.
Russia, to my knowledge at least, hasn't shown any interest in investing in Greenlandic minerals. Chinese actors tried to invest in Greenlandic mining 10 years ago, but to my knowledge there hasn't been any Chinese activity related to Greenland since 2019.
Men det där är frågor som ligger minst 5 år tillbaka i historien sedan, då diskussionen bland annat handlade om en ö utanför Grönland, om mineraler och byggandet av en ny flygplats i Nuuk. Visst är det begripligt att amerikanerna tänker att allt vore enklare om de själva ägde Grönland.
Sitting in Washington, you could argue that you need a more permanent solution.
Men det är inte möjligt utan grönländarnas eget medgivande. Och just nu verkar de inte särskilt sugna på att bli amerikaner. Men om det verkligen är säkerheten Trump oroar sig för, så går de problemen att lösa ändå, säger Jon Rebeck Clemensen.
You don't need to acquire the entire island in order to reach that end.
Än återstår det att se vad som kommer ut av förhandlingarna mellan Danmark, Grönland och USA. Men oavsett hur det går, tror försvarsanalytikern att Grönlandskrisen har en bestående effekt.
This is a potentially existential crisis for the NATO alliance. So something needs to be done to demonstrate that NATO also can play a role in Greenland now.
NATO har skärpt sitt fokus på den här delen av Arktis nu.
A solution going forward, I would imagine, would necessarily entail some sort of NATO presence up there and a demonstration that NATO is able to operate in that area. Willing to operate in that area, and that the threat insofar as it exists is being handled.
Och Viktor, här kommer vi till den där paradoxen igen. Att USA är NATO och NATO är USA.
Och Sverige är ju som bekant också en del i det, även om vi inte verkar ha skickat fler än 3 soldater till Nuuk de där dagarna då det hette det till som värst.
Nej, men i början av december 2025 så blev Sverige en del av NATOs allra nordligaste försvar under Norfolks ledning.
Och det är alltså amerikanernas ledning.
Precis.
Så att i och med att Sverige har gått över till att bli inom ramen för NATO bli ledda ifrån Norfolk, så har vi fått en naturligt större del av försvaret av Arktis.
Och just i detta nu blir Sverige en del av NATOs incidentberedskap utanför Island. Över 100 svenskar finns på plats och Johan Legart, som till vardags är lokal flygchef för F7 i Skaraborg, leder det svenska bidraget.
I och med att Island inte har någon egen försvarsmakt, så har man sedan 2008 beslutat inom NATO att man roterar försvaret av det isländska luftrummet mellan de olika NATO-nationerna. Och nu är det Sveriges tur att bidra.
6 JAS Gripen-plan kommer att finnas på plats där på Keflavik utanför Reykjavik. Och uppdraget är rätt likt den incidentberedskap som Sverige redan har över Östersjön. Med en skillnad. De ryska plan de kan stöta på i det här området är inte stridsflyg.
Utanför Island så är det framförallt ryskt strategiskt bombflyg som passerar utanför det isländska luftrummet.
Men Ulrika, bara så jag förstår, betyder det här att de kommer flyga över Grönland också?
Jag undrade det, men så är det inte, utan det uppdrag de har, det handlar om Island här. Men Arktis, där då Grönland ingår, och den allra nordligaste delen av Arktis, det blir nu vårt prioområde inom NATO framåt, och det är ju nytt. Och Johan Legart, han passar också på att ge en glimt av hur integrerade militärt USA och Danmark ändå är. För mitt under Grönlandskrisen så flög USA och Danmark tydligen tillsammans, enligt honom.
Så sent som förra veckan så övade danska flygvapnet ihop med amerikanska flygvapnet över Grönland.
Okej, Rika, så vi har hört stora och hårda ord om en världsordning som är på väg att förändras i grunden, medan andra pratar om business as usual.
Och du fick ju en liten framtidsspaning från Danmarks tidigare försvarsminister där i den här fiskestugan som du besökte.
Ja, Claes Hjort Fredriksen. Han har tänkt en hel del på vad som hänt mellan USA och Danmark under Trump och vad det får för betydelse framåt.
Frida. Ja, kom och sip god dag. Sip hent god dag. Ja, du är så duktig.
Hemma i huset i Humlebäck har tidigare försvarsminister Claes Hjort Fredriksens hund lagt sig till ro vid hans fötter.
Det är den femte Frida jag har här.
Har samma namn?
Ja, allsamt.
Familjens första hund hette Frida och när nästa kom springande ropade sönerna.
Nej, där kommer Frida. Så var det liksom fast, så har vi haft Frida 1, Frida 2, Frida 3, Frida 4, Frida 5. Ja.
Men även om Claes Hjort Fredriksen verkar vara en man som håller på traditionerna så finns det situationer där man behöver prioritera om. Och frågan är om relationen till USA hamnat i det läget nu.
Amerikanerna har ju under lång tid haft väldigt nära samarbete militärt med Danmark. Vad betyder det när de under Trump plötsligt blir ett hot mot Danmark och Grönland?
Ja, det tror jag betyder rätt mycket. Jag kan ju se att danske soldater som har arbetat samman med amerikanerna, de bedyrar att det betyder inte något för deras samarbete. Det tror jag ju sådan sett är riktigt nog. Men det är bara, alltså det kan ju inte bli detsamma.
Det är klart att danska militärer som kanske är utbildade i USA och jobbat nära amerikanerna, de menar ju att allt ändå fortsätter som vanligt på marken. Men Hjort Fredriksen är ändå fundersam.
Bör Danmark tänka om och göra sig mindre beroende av USA framåt?
Ja, men det gör vi. Alltså, vi begynner ju nu att sprida vårt militära inköp. Och det är ju massor av miljarder vi ska bruka på försvaret. Så där vill vi ju så se till Sverige, vi vill se till Finland, vi vill se till Norge, vi vill se till England och Tyskland för vårt inköp.
Han satt själv i regeringen när Danmark skrev under det 40-åriga kontraktet på inköp av amerikanska stridsflyg F-35. Men hade det skrivits idag? Hade han föredragit en annan partner.
Alltså, jag sitter bara och tänker, hvis Trump fortsätter med att vara totalt otillräcklig, vad sker det så en dag hvis han beslutar att nu kan det inte leveras reservdel till de här fly? Vad gör vi så?
Nu kommer nog Danmark att hålla sig närmare sina allierade i Europa, tror Claes Hjort Fredriksen. För hur vet vi att Trump inte sätter käppar i hjulen om vi ändå behöver reservdelar?
Jag tror att hvis man skulle ha tagit sådana beslutningar idag så vill man kika andra steder hen.
Danmarks tidigare försvarsminister Claes Hjort Fredriksen ser alltså tecken på att Danmark tar steg mot att bli mindre beroende av amerikansk militär. Men sen finns det andra som reser ett varnande finger mot att ens tänka tanken om ett Europa utan USA.
I think if you do it, it's crazy.
Ni i Europa är galna om ni försöker bli självständiga från USA, säger Trumps tidigare säkerhetsrådgivare John Bolton.
For Europe to split now is a time it's splitting at its most vulnerable point.
Ni befinner er i ett otroligt känsligt läge, menar Bolton.
You don't have the intelligence capability. You don't have
Ni har varken tillräckligt med underrättelsekapacitet, tanks, stridsfartyg eller stridsflygplan för att stoppa en rysk eller kinesisk aggression.
That can stop Russia in conjunction with China. If they decide to take advantage of you.
Och Bolton tycker att själva retoriken om en ökad självständighet är skadlig i sig.
You don't want to give Trump an excuse to withdraw from NATO.
Ni i Europa vill inte ge Trump en ursäkt att dra sig ur NATO.
to say, well, you know, we certainly wouldn't want to impose on the Europeans. And if
att säga, ja, vi vill inte tvinga oss på européerna.
We'll withdraw from NATO if that's what they want.
Hur svårt det än må vara att handskas med Trump, måste Europa stå ut. Han sitter ju bara kvar 3 år till.
As difficult as it is to deal with Trump, for everybody to grit their teeth and remember it's only 3 more years.
Det här är inte tid för kortsiktiga panikreaktioner, säger John Bolton.
Short-term panic reaction is a formula for disaster.
Konflikt är slut för den här gången. Reporter var Knut Kainz Rognerud, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Rasmus Håkans och jag heter Viktor Lövgren.